Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men mannen lutar sig mot henne och viskar. Röken, det är bäst att du tittar på den här lappen. Florence vecklar ut pappret och läser den handskrivna texten. Jag har en bomb i min portfölj och jag vill att du sätter dig bredvid mig.
Hej och god jul på er alla söndagsmysteriet-lyssnare.
God jul! Släpper vi det här på självaste julafton. Vilken julklapp till er alla där ute.
Verkligen. Får se om ni hinner trycka in det här efter Kalle kanske.
Ja, eller hur? Eller att ni kanske, och ni som har barn, ni kanske kommer lyssna på det här efter de har gått och lagt sig och en lugn stund. Ta en kopp varm choklad med något starkt i.
Eller om ni bara känner att ni håller på att bryta ihop och behöver ta en liten lugn promenad innan julbordet.
Ja, vet du vad? Det tycker jag att det var nog den bästa idén.
Eller hur?
Hoppas ni gör det. Att ni är ute på en skön promenad och lyssnar på det här avsnittet.
Mm. För det är ni värda.
Ja, tänkte precis samma sak.
Så synkar det då.
Det är ju det. Och det här avsnittet är ju... vi kommer ju... Det blir väl ett första avsnittet på länge där vi går... Som, där vi inte kommer att prata om... paranormalt eller UFO:n eller portaler. Eller ja, vem vet.
Och avsnitt 38, sa vi det?
Det kanske vi inte sa, men avsnitt 38 är vi på, ja.
Avsnitt 38. Mm. Nej, men jag tycker det blir jättekul med ett litet avbrott från det kanske mer spöka till det vi ska få lyssna på idag.
Mm. Ja, men eller hur? Jag tänker också det, att det kan behövas ibland. Men det kommer vara minst lika spännande i alla fall, det tycker jag. Det är ju ett mysterie vi ska prata om. Vi ska ju prata om D.B. Cooper som är den, ja, jag tror det här är det enda olösta flygkapningsmysteriet i världen.
Så spännande.
Och ja, varför dra ut på det?
Nej, exakt, vi dyker väl in bara.
Vi dyker in. En eftermiddag, onsdagen den 24 november 1971, så kliver en man in på Portland International Airport i Oregon, USA. Mannen är klädd i en mörk kostym med vit skjorta, en svart clip-on-slips och solglasögon. Hans mörka hår är bakåtslickat och i handen så bär han en svart portfölj. Han går fram till disken för Northwest Orient Airline, presenterar sig som Dan Cooper och ber om att få köpa en enkelbiljett till Seattle. På den här tiden så var säkerheten på flygplatser i princip obefintlig. Det var lika lätt att köpa en flygbiljett som att gå in i en affär och handla mat. Det var ingen som kontrollerade ens identitet, det fanns inga metalldetektorer, inga spårhundar eller visitationer. Mannen i kostym, han betalar $20 i kontanter, får sin biljett i handen, tackar och går sedan mot gaten. Där inne sitter flera passagerare redan och väntar. Bland annat studenten Bill Mitchell. Bill, han studerar vid Oregons universitet, men det här är dagen före Thanksgiving och han ska nu resa hem till Seattle för att fira högtiden med sin familj. Det är en kort flygresa som beräknas ta bara cirka 37 minuter. Det blir dags att boarda flight 305 mot Seattle. Planet är av modellen Boeing 727 som kan ta upp till 187 passagerare. Men trots att det är Thanksgiving, en vanligtvis hektisk tid, så är det endast 36 resenärer den här dagen som ska flyga. Passagerarna äntrar planet och sist in är mannen i kostym. Han kommer senare att bli känd under namnet D.B. Cooper. Och det här är faktiskt på grund av en felskrivning som görs av en reporter. Någonstans så hör den här reportern fel namn och istället för Dan Cooper så skriver han alltså D.B. Cooper. Och det här då etsar sig fast hos alla andra och det är namnet som flygkaparen också kommer bli känd under. D.B. Cooper sätter sig på plats 18E, som är den mittersta platsen till höger på raden längst bak. På andra sidan gången så sitter Bill Mitchell. Han sneglar lite på den kostymklädda mannen och som ser ut att vara i 40-50-årsåldern. Han tänker lite för sig själv att vem tror den här mannen egentligen att han är? Som sitter med solglasögon på sig i ett nedsläckt flygplan och leker viktig. Men han har alltså ingen aning om att den här mannen kommer snart att genomföra en kapning av flygplanet som kommer att bli ett av världens mest omtalade mysterier. Flygvärdinnan Florence Schaffner ser till att passagerarna kommer på plats. Hon delar ut tidningar och annat som ska göra den här korta resan så bekväm som möjlig. När de kommer till sista raden så tittar mannen i kostym upp på henne och räcker fram en lapp. Florence tittar på honom, tar lite ignorant emot den här lappen och stoppar den i sin ficka. För i början på 70-talet så var det en rätt tuff tid att vara flygvärdinna. Det var stora krav på hur man skulle se ut och vad man fick väga. Man blev inte betald i närheten av sina manliga kollegor och man blev ständigt sexuellt trakasserad. Så Florence, hon trodde att det här säkert bara var ett skamligt erbjudande, som så många gånger annars. Men mannen lutar sig mot henne och viskar: "Röken, det är bäst att du tittar på den här lappen." Florence vecklar ut pappret och läser den handskrivna texten. "Jag har en bomb i min portfölj och jag vill att du sätter dig bredvid mig."
Florence sätter sig motvilligt bredvid mannen och ber honom att bevisa att han faktiskt har en bomb. D.B. Cooper öppnar sin resväska och där i kan hon se ett stort batteri med 6 dynamitgubbar runt sig. Han säger tyst till henne: "Det enda jag behöver göra är att fästa den här kabeln till den här prylen och vi alla kommer att dö." Florence förstår nu att det här inte är något skämt. Kostymmannen berättar att han har en del krav och han vill att Florence ska förmedla till piloterna att han har en bomb och att flygplanet har blivit kapat. Han gör också klart att ingen av de andra passagerarna ska få veta vad som försiggår. En chockad Florence går för att göra som hon har blivit ombedd. Hon visar lappen för den andra flygvärdinnan, Tina Mucklow, som omedelbart kontaktar cockpit i komradion och meddelar: "Vi har blivit kapade. Jag skojar inte." Piloterna, de är redan igång med starten och har alltså ingen chans att avbryta utan får helt enkelt fortsätta som planerat. Florence hon berättar att "vi var så rädda. Rädda för livet. Jag tänkte att jag skulle dö. Tänk om jag aldrig mer skulle få träffa mina föräldrar eller systrar och bröder igen." Piloterna, de kontaktar såklart direkt markservice och de beslutar att man ska lyda kraven ifrån D.B. Cooper och fortsätta den här flygningen som att ingenting har hänt, just för att undvika panik. Nu går Tina Mucklow istället och sätter sig hos Cooper, medan Florence fortsätter att serva de här helt ovetandes passagerarna. Cooper förmedlar till Tina att han som sagt har ett antal krav. Och han är tydlig med att ingen kommer att få lämna planet innan de här kraven är uppfyllda. Han tar upp och tänder en cigarett. Han är lugn och visar inga som helst tecken på stress överhuvudtaget. Han visar portföljen för Tina med bomben och säger att ingen kommer heller att få ta honom levande. Bill, som sitter på andra sidan gången, ser hur den här flygvärdinnan har slagit sig ner hos den äldre kostymmannen och han irriterar sig lite över varför hon lägger så mycket fokus på honom. Jag menar, han som en ung, snygg student, men ändå så väljer hon att sätta sig med den här äldre mannen. Inte ens ögonkontakt kan han få med den här unga, vackra flygvärdinnan. Florence, som nu håller på att serva passagerarna, kommer ner till raden där Tina sitter tillsammans med Cooper. Han beställer en drink, en bourbon 7-up, samtidigt som han ger ännu en lapp till henne. Och på den här lappen så har han spissat ner de krav han har. Krav som ska förmedlas till marken. D.B. Cooper vill ha $200,000 i gångbar valuta levererade i en kappsäck. Han vill också ha 4 stycken fallskärmar. Flygplanet skulle förbli i luften tills både pengar och fallskärmar är redo i Seattle. Och när man har landat så ska en tankbil stå redo så att planet kan tankas upp snabbt igen. Florence, hon lämnar lappen till piloterna som genast kontaktar marken och FBI som redan är involverade i fallet. Den före detta FBI-agenten Bob Furman berättar hur chefen ropar ut i högtalarna att "lystring alla agenter, vi har en pågående flygkapning. Sen så kliver han ur sitt kontor, pekar på Bob och säger: Du skjutsar mig till flygplatsen. Nu! I luften så inser man att snart kommer ju passagerarna börja bli misstänksamma när man aldrig landar. Så man behöver komma på något. Man meddelar därför att det har uppstått ett mekaniskt problem. Det är ingen fara, men man kommer behöva lägga sig i ett väntläge. Man kommer att behöva cirkulera ett tag i luften. D.B. Cooper dricker lugnt sin bourbon 7-up. Han röker flera cigaretter. Cigaretter som Tina får hjälpa till att tända upp eftersom att han hela tiden har tummen på avtryckaren. Hon frågar om han har ett agg gentemot flygbolaget. D.B. Cooper svarar att nej, jag har inget agg mot flygbolaget. Men jag har ett agg. Hela tiden är han otroligt lugn. Och han är till och med rätt så trevlig. När han beställer en ny bourbon 7-up så insisterar han till exempel på att Schaffner skulle behålla växelpengarna. Han erbjöd sig också att kräva att måltider skulle levereras till hela besättningen när man landat. Han visar inga som helst tecken på nervositet, utan det kändes som att han visste exakt vad han gjorde och vad som skulle göras. På marken pågick en febril aktivitet, men man lyckades inte komma på någon annan lösning än att godkänna utbetalningen av pengarna. Men det var bråttom. Vad ska man göra? Vem ska göra vad? FBI, flygbolaget och polisen samarbetar för att koordinera det hela. Man lyckas samla ihop lösensumman på flera olika banker i Seattle-trakten. 10 000 onumrerade 20-dollarsedlar. Alla pengar och serienummer fotograferades. På en lokal klubb så lyckas man också få tag i 4 stycken fallskärmar och 17.24 så kunde man informera flyget att allt nu var redo. 20 minuter senare, 17.45, så landade till slut Airline 305 på Seattle-Tacoma flygplats efter att ha cirkulerat i luften i ungefär 2 timmar. Piloterna, de blir instruerade av Cooper att parkera på en isolerad plats flera kilometer ifrån terminalen. Man blev även beordrade att släcka ner och han ber flygvärdinnorna att dra ner alla skydd för fönstren. Det här gör han förmodligen för att försvåra för eventuella prickskyttar. Tina, hon får tillåtelse att lämna planet och snabbt hämta de här pengarna och fallskärmarna. Hon skyndar sig tillbaka och överlämnar allt till flygkaparen D.B. Cooper. En känsla av oro och förvirring sprider sig i planet. Och det är först nu som passagerarna börjar förstå vad som för sig går. Men Cooper, han är nöjd efter att ha fått pengarna och tillåter nu alla resenärer att lämna flyget. Det är mörkt ute och ett oväder håller på att dra in. De chockade passagerarna kliver av planet och blir skjutsade till terminalen där de möts av ett hav av journalister. 2 av 3 flygvärdinnor får också tillstånd att kliva av och de enda som nu är kvar är D.B. Cooper, 2 piloter och flygvärdinnan Tina McClough. Flyget har också som lovats tankats upp igen. Och Cooper beordrar nu piloterna att starta planet och flyga mot Mexico City. Han begär också att man ska planera för ett bränslestopp i Reno, Nevada. D.B. Cooper är fortfarande lugn, men bestämd. Han instruerar piloterna att flyga på en 3000 meters höjd och samtidigt ha klaffar och landningsställen nere. Nej, men det går inte, hävdar piloterna. Jo, det går. Så gör det bara, säger Cooper. Det börjar bli uppenbart för alla att flygkaparen tänker hoppa. Klockan närmar sig 8 på kvällen och D.B. Cooper ber Tina att hjälpa honom att fälla ut den bakre trappan. Sedan säger han åt henne att gå fram och sätta sig hos piloterna. Klockan har slagit 12 minuter över 8 på kvällen när man från cockpit hör hur det skakar till rejält, samtidigt som man känner en tryckförändring i öronen. Markera platsen. Jag tror vår vän har hoppat, säger den ena piloten. Boeing 727 landar till slut i Reno. Avkliver piloten och flygvärdinnan Tina McClough. Det finns ingen mer passagerare ombord. För mannen som utgav sig för att heta Dan Cooper har alltså någonstans hoppat av tillsammans med $200,000. Dagen därpå så inleddes en massiv sökinsats i det misstänkta området där man trodde att den mystiska mannen hade hoppat. Hundratals militärer, lokalpolis och scouterna undersöker ett skogsområde på 16 kvadratkilometer vid Woodland och i riktning österut mot Ariel. Kuppen var nästan för bizarr för att vara sann. Fallskärmshoppning ner i en tät skog och kuperad terräng är en svår uppgift att överleva. Särskilt en stormig natt som det var. Och inte minst iklädd i kostym. Men trots alla ansträngningar i sökandet så kunde man inte hitta ett endaste spår av en fallskärm hängandes i något träd. Den största utmaningen i det hela var att man inte visste exakt när D.B. Cooper hade hoppat, vilket gjorde det extremt svårt att förutse vart han eventuellt skulle ha landat. Små skillnader i tid och vindförhållanden kunde göra stora skillnader i hans potentiella landningsplats. Hela tiden så stötte man på nya faktorer som kunde påverka platsen, vilket ledde till att man avbröt sökningar och startade nya. Vittnena på flyget får hjälpas åt att ta fram en fantombild av den mystiska mannen. Den första bilden, som kallas för Bing Crosby-bilden, är simpel och ser ut som vilken affärsman som helst. Och det här gör ju att polisen blir nerring med tips om personer och personers vänners, vänners, morbrors, grannars, farbrors, kusin som är en kopia av den här bilden. Ja, det är inte ett lätt arbete för polisen just nu. Senare så ska en ny fantombild ta fram som många av vittnena ska ha hävdat likna D.B. Cooper mycket mer. Runt om i världen så sprids nyheten om kaparen som lyckades lura systemet. Och D.B. Cooper, han betraktas precis som en hjälte runt om. Kläder med hans ansikte trycks upp och man kallar honom den fallskärmshoppande Robin Hood. Och ju längre tiden går, ju större av ett mysterium blir allting. Vem är den här mannen som lyckades komma undan med $200,000 utan att lämna ett endaste spår efter sig? Men snart så började det visa sig att FBI hade begått en hel del fatala misstag. Under flygresan så rökte D.B. Cooper totalt 8 cigaretter. Agenterna i Las Vegas, de samlade in de här cigarettfimparna Fimpar som med dagens teknik skulle kunna användas i en DNA-analys. Men otroligt nog så slarvar man bort de här fimparna. Det allra viktigaste beviset som man hade. Sökandet fortsätter, men FBI, armén och amatöra letare hittar ingenting. Ingen kropp, ingen fallskärm, ingen bomb, portfölj, pengar eller D.B. Cooper, han själv. Det var fram till en dag, 1980, alltså 8,5 år efter flygkapningen. Då en ung kille på en familjeutflykt vid Columbiafloden. Han leker vid stranden när han får syn på något. Pengar. Han gräver upp 3 buntar. Totalt $5,800. Pengarna de skickas för analys och det bekräftades att det var samma sedlar som man gett till D.B. Cooper. Pengarna, de var våta, blöta och trasiga. Men det märkliga var att de här pengarna, de låg alltså 7 mil söder om vad D.B. Cooper förmodades ha landat. Så hur hamnade pengarna egentligen på den här stranden? Det visade sig också med en djupare analys av sanden att de här pengarna, de låg ovanför ett muddskikt som man kunde konstatera var ifrån 1974. Vilket betyder alltså om pengarna skulle ha hamnat här på den här platsen i samband med flygkapningen 1971 så borde de ha legat under det här muddskiktet då, som man konstaterade var från 1974 och inte över. Så kan det här vara ett bevis på att D.B. Cooper faktiskt överlevde hoppet. Man gjorde såklart också flera utgrävningar kring den här platsen, men man hittade ingenting mer av värde. Och återigen så satt man fast i letandet. 2016 så meddelar FBI att man stänger fallet D.B. Cooper. Och trots alla år så är det här fallet något som fortfarande fascinerar och engagerar människor runt om i världen. Mystiken kring det blir bara större ju längre tiden går. Ni kanske frågar er, har man inga misstänkta personer? Jo, faktiskt en hel del. Och jag tänker att vi ska gå igenom de här, de hetaste kandidaterna, en för en. Så får vi se vad ni tror. Misstänkt nummer 1. Richard McCoy Jr. Richard tjänstgjorde inom nationalgardet i ingenjörstruppen. Men han var även med och flög en hel del och hade goda kunskaper inom fallskärmshoppning. Man misstänkte ganska snabbt att D.B. Cooper borde ha haft en bakgrund just inom militären med tanke på planerandet och utförandet som han gjorde det på. En man vid namn Ben tillhörde också nationalgardet i insatsstyrkan och bodde tillsammans med Richard McCoy under den här tiden. Han berättar att Richard, han var väldigt fascinerad över D.B. Cooper och den här flygkapningen. Han pratade mycket om det och de pratade mycket tillsammans om hur de själva skulle ha gjort. Något som såklart bara var på skoj för Ben, men verkade inte riktigt vara detsamma för rumskompisen. För 5 månader senare så kapar Richard Floyd McCoy ett passagerarplan som var på väg från Denver, Colorado till Los Angeles. Det här gör han under namnet James Johnson. Han har en pistol, en granat. Han lämnar över en lapp där han kräver $500,000 samt 4 stycken fallskärmar. Han gav i princip exakt samma instruktioner som D.B. Cooper hade gjort 5 månader tidigare. McCoy, han lyckas lik Cooper få allt han ville ha och hoppar också ur planet. När Ben får höra om den nya flygkapningen så börjar han direkt tänka på Richard McCoy. Han tipsar FBI om det här som gör en husrannsakan och 3 dagar efter kapningen så kunde McCoy gripas. För att förutom matchande handskrift så hittar man på vinden $499,980. Alltså alla pengar minus $20 som han hade använt för att köpa lunch. Och i och med de här likheterna med D.B. Cooper så börjar man ju såklart misstänka McCoy även för den händelsen. Man frågar var han hade befunnit sig den dagen och han svarar bara att han hade varit hemma. Var Richard McCoy bara en copycat eller var det här egentligen D.B. Coopers andra kapning? Senare så ska man ha hittat bevis av både telefonsamtal och kvitton som visade att McCoy skulle ha befunnit sig i Las Vegas dagen efter Coopers kapning. Teorin var att han under första kapningen ska ha tappat de mesta av pengarna eftersom säckarna fick var utan dragkedja och snören och pengarna alltså då lätt skulle kunna falla ur. Han ska dock ha lyckats få med sig $10,000 som man tror att han ska ha tvättat under sin vistelse i Las Vegas. Men på grund av det misslyckande att få med sig pengarna vid första kapningen så tror man att han ska ha gjort ett nytt försök där han hade lärt sig en del ifrån sina tidigare misstag. Och under förhören så förnekar McCoy aldrig att han skulle vara D.B. Cooper. Man kunde ju aldrig styrka att det var han, men McCoy dömdes till 45 års fängelse för copycat-kapningen. Han rymde 2 gånger från fängelset och andra gången så var han på fri fot i hela 3 månader innan han sköts ihjäl. Men det är ett problem med den här misstänkte och det är att alla vittnen som tittade på bilden på McCoy säger nej, det är inte han. Misstänkt nummer 2, Barbara Dayton. Barbara föddes Robert Dayton men gjorde 1969 ett könsbyte och blev då alltså Barbara Dayton. När hon blev en kvinna så var det svårt att få jobb och hon blev allt mer deprimerad och pengarna, de började sina till slut. Barbara, hon älskade verkligen att flyga och kämpade med att få ett trafikflygcertifikat. Hon var vid flygfältet nästan jämt och försökte samla på sig flygtimmar. Pat och Ron Foreman, som också ofta var vid flygfältet, bekantade sig med Barbara och de blev snabbt nära vänner. Barbara, hon var hos dem nästan varje söndag i flera års tid. Fenomenet D.B. Cooper var såklart välkänt på flygfältet och många piloter de pratade om den här händelsen. Pat berättar att så fort det hade stått en artikel om att Cooper, han bara var en idiot eller en simpel brottsling, så blev Barbara förbannad och började försvara honom. En söndag när hon är och besöker paret så kommer D.B. Cooper på tal. Och paret påpekar att Barbara är slående lik den fantombild som publicerats. Ron berättar hur han går fram till Barbara och kammar hennes lugge åt sidan, precis som på fotot. Herregud, det är ju du! Samtidigt var ett annat par på besök och alla fyra sitter bara och gapar och stirrar på Barbara. Det är då hon öppnar upp sig och svarar: okej, ja, det är jag som är Dan Cooper. Hon börjar ge detaljer om hoppet. Hon hade hoppat från 3000 meters höjd, vecklat ut fallskärmen på 300 meter. Hon hade bundit fast pengarna runt midjan för att använda det som ett ekolod. Hon berättade om dynamiten och att hon hade landat på ett fält i Woodburn, Oregon. Där hade hon bytt kläder och satt på sig en blond peruk. Det perfekta brottet. För vem skulle misstänka henne? Det var ju en man som hade begått brottet. Barbaras bror ska också direkt när han såg fantombilden ha sagt att det där är min bror. Barbaras dotter är också övertygad om att hennes pappa var den ökända D.B. Cooper. Misstänkt nummer 3. Dick Briggs. Det här tipset kommer ifrån en man vid namn Ron Carson. Dick Briggs ska ha varit Rons knarklangare. Och han ska ha avslöjat för honom att han var D.B. Cooper. På en fest en gång så ska männen suttit bredvid varandra och Dick ska ha sagt till Ron att: du tror mig inte, va? Jag ska säga en sak som kommer bevisa vem jag egentligen är. Du ser den där familjen där borta? Ja, svarar Ron. Om ett par dagar så kommer de och deras son att hitta mina pengar vid nordkusten. Och mycket riktigt, ett par dagar senare så bröt den här nyheten ut att en pojke hade grävt fram några sedelbuntar på en strand vid Columbia River. Pengar som vid analys bekräftades vara de som D.B. Cooper hade fått. När Ron fick se de här personerna på nyheterna som hade hittat pengarna fick han en chock. Det var samma personer som Dick hade pekat ut på den här festen. Dick Briggs verkade också vara en kapabel person att kapa planet. Han berättade för Ron att han ingick i ett specialförband under Vietnamkriget och var en utmärkt fallskärmshoppare. Han var en mycket intelligent person men också rätt galen. En bekant berättar hur han på en fest en gång tar en shot med whisky och därefter börjar tugga på glaset så att blodet rinner ner från munnen. Ron Carson, alltså han som tipsade om den här personen, gjorde ett lögndetektortest som visade att han talade sanning. Så det verkar ju rätt så misstänkt ändå att den här Dick Briggs skulle ha vetat var D.B. Coopers pengar skulle ha hittats. Dick Briggs, han dog 1980 i en singelolycka. Men när man senare fördjupar sig i hans liv så börjar man upptäcka vissa saker som inte riktigt stämmer. Man kan inte hitta några bevis för att han skulle ha varit i Vietnam eller ens hoppat fallskärm. D.B. Cooper, han ska också ha varit en lång, mörk man medan Briggs var kort och kraftig och muskulös. Misstänkt nummer 4. L.D. Cooper. Marla Cooper berättar om sina farbröder. Det var 1971 och Marla var hemma hos sin farmor ett par dagar innan Thanksgiving. Hennes farbröder L.D. och Juvie var där. De var ett par riktiga bråkstakar och Marla var alltid fascinerad av dem och verkligen gillade dem. En dag var de ute och promenerade i skogen och Marla gick bakom hack i häl. De började prata om något. Om några planer. Hon frågade vad de pratade om och de sa att nej, men vi ska bara ut och jaga imorgon. Tidigt nästa morgon så ser Marla att hennes farbröder kommer med bilen tillbaka. Hon blir så glad så hon springer ut längs bilen. I passagerarsätet så kunde hon se Eldie. Han bar en vit t-shirt som var helt nedblodad och han var nästan medvetslös. Marla hon skriker efter sin pappa att pappa kom, Eldie är skadad. Hon blir beordrad att lämna platsen men hon vägrade. Hon hör hur Dewey utropar att vi lyckades kapa flygplanet. Vi är rika. Alla våra pengaproblem är över. Senare när bröderna åkt så sätter Marlas pappa henne ner och får henne att lova att aldrig berätta för någon om det hon hört. Det här var en fråga om liv och död. Sista gången som hon såg Eldie Cooper var julafton året efter. Efter det så skjutsade hennes föräldrar honom till flygplatsen och hon såg honom aldrig igen. Många år senare, 1995, så frågar Marla hennes pappa en gång att vad tror du hände med Eldie? Tror du att han lever? Han ska då ha svarat att jag vet inte. Han lever säkert men gömmer sig fortfarande. Gömmer sig från vad? Ja, du vet. CIA, FBI. Men varför skulle han gömma sig från dem, undrar ju Marla såklart. Minns du inte att han kapade det där planet? 2011 så går Marla till FBI och berättar om vad hon vet. Och Eldie Cooper hamnar på listan över troliga misstänkta. Misstänkt nummer 5. Dwayne Weber. Joe Weber berättar om sin tidigare make. Deras förhållande var passionerat och han behandlade henne verkligen som en drottning. Men i efterhand så inser hon att hon inte visste så mycket om hennes makes förflutna. Men hon var så upp över öronen förälskad att det spelade inte någon roll. 1995, när han ligger på sin dödsbädd, så vinkar han till sig Joe och säger att han behövde berätta en hemlighet. Han börjar berätta om att han hoppat ut från ett flygplan. Och hon förstod ju inte alls vad han pratade om. Han svamlade någonting om att han grävt ner en hink men att han inte kunde hitta hinken. Men sen så säger han en sak. Jag är Dan Cooper. Det är hans sista ord innan han säger jag älskar dig. Joe som inte hade någon aning om vem D.B. Cooper var berättar vid ett tillfälle för sin väninna och får då veta hela historien om honom. Det är nu som hon börjar pussla ihop bitarna. Hon började minnas saker som de hade pratat om när de åkt till vissa ställen. En gång så stannade han inte långt ifrån Lake Mervyn och pekade på ett ställe vid skogen och sa att där kom Cooper ut. Men Joe som inte visste vem Cooper var ställde inte så mycket frågor. Det brukade hon inte göra. De stannade vid ett motell och på morgonen så gav sig Dwayne ut för att göra något. När han kom tillbaka några timmar senare så var han nedsmutsad och det såg ut som han hade grävt. Han hade med sig en påse. Joe frågade vad som fanns i den här påsen men Dwayne svarade att det var bara skräp. Senare så stannar de till vid en bro. Dwayne kastar då ut den här påsen i vattnet och tillsammans så står de och stirrar på när den flöt iväg. Joe blir galen och undrar vad han håller på med. Kastar du sopor i vattnet? Det här är alltså 6 månader. Innan de här sedelbuntarna hittades på stranden, ungefär 1,5 mil ifrån där Dwayne kastade ner påsen. Och om man tittar på hur vattnet rör sig så är det faktiskt fullt möjligt att de här sedlarna skulle kunna hamna på den platsen där de gjorde. Det är också flera saker som Joe upptäcker med sin avlidna make. I hans plånbok, det ligger ett körkort med namnet John Carson Collins. Hon får då reda på att han faktiskt har suttit i fängelse i det namnet. När man går igenom Duanes dokument hittar man att han direkt efter kapningen skedde inhandlat 2 bilar kontant. Om man tänker på det jobbet som han hade så tjänade han bara $1,000 om året, så hur skulle han ha råd med det? Misstänkt nummer 4, Robert Rackstraw. Robert, han har en bakgrund inom armén som både pilot och fallskärmsjägare. Han var dock lite av en bråkstake och anklagades bland annat för våld i nära relation. Och man upptäckte också att han hade förfalskat flera av sina militära intyg. Det här resulterade i att han fick lämna militären. Det här gjorde Rackstraw förbannad och han skrev ett brev där han berättade hur han kommer utnyttja de kunskaper militären har lärt honom. Och han skriver att jag kommer bli er motståndare. En gammal vän till Rackstraw sa att han hade karisma i överflöd och en hjärna som en kriminell. Rackstraw misstänktes också för flertalet brott, till och med mord på sin styvfar, men lyckades alltid komma undan på något sätt. Eller ja, nästan alltid i alla fall. 1978 så åtalas han för första gången. Den här gången för att ha stulit ett flygplan och förfalskat checkar. Han dömdes och tillbringade ungefär 2 i fängelset. Rackstraw är en av FBIs huvudmisstänkta för D.B. Cooper-fallet och han sattes under en tidig isoleringscell. Under förhören så mötte han frågor med blinkande ögon och ett leende. Han vill inte svara på om han var D.B. Cooper eller inte. Till slut så avskrivs han från de misstänkta, från vilket utredare i efterhand har tyckt har varit väldigt märkligt. Det har spekulerats i att Rackstraw ska ha kopplingar till CIA och att det är just anledningen till att man tog bort honom ifrån listan. Rackstraw dog 2019 efter många års hjärtproblem. Men ja, även här finns en liten detalj varför han kanske inte är den misstänkte. Vittnena ska ha sagt att D.B. Cooper var i 40-årsåldern. Medan Rackstraw vid den här tiden endast skulle varit 28 år. Om Rackstraw eller någon av de andra misstänkta som jag har berättat om var D.B. Cooper kommer vi nog aldrig få veta med säkerhet. I juli 2016 så meddelade som sagt FBI att man lägger ner utredningen efter 45 år av letande. Fallet D.B. Cooper ser ut att förbli ett mysterium. Vem var den här mannen? Dog han när han hoppade? Eller kom han undan med det perfekta brottet?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, men vad kul att äntligen få höra lite mer om den här D.B. Cooper. Det här är ju faktiskt ett fall som jag har hört mycket om, men aldrig satt mig in i riktigt.
Ja, men det är ju verkligen så med vissa fall sådär, att man har hört talas om det, men kanske bara lite så här övergripande. Och, jag håller med, jag tycker det är kul när man dyker in lite mer i det och får veta lite mer detaljer om vad som faktiskt hade hänt. Jag har också hört talas om det, men jag har verkligen inte vetat någonting alls, inser jag.
Nej, det är kul när man sitter med sina avsnitt och lär upp sig själv.
Ja, eller hur? Det är lite utbildande.
Men kul också att vi fick ett gäng misstänkta att fundera på. Det känns lite, vi ska vara med och reda ut det här. Finns det någon som du tycker liksom är mer trolig än någon annan?
Ja, det roliga är när man, eller för mig när jag läser det här. Jag hade ju varit en sån otrolig dålig polis. Jag har alltid tänkt att jag skulle vara bra på sånt. Men när man sitter och så här lyssnar, när man läser på om det här. Och, så tycker ju alla, du vet, att man bara, men gud, det måste ju vara han. Ja, alltså du vet att det är så mycket som tyder på det och men det där låter ju rimligt och sådär. Och sen så kommer det alltid en liten grej att så här, men, och bara, nej, okej. Och så kommer nästa bara, Och så tittar man på de här personerna och jämför det med den här bildsketcherna då som görs av, vad heter det? Fantombild heter det väl. Bra. Och då tycker jag också att alla liknar den här, om man tittar riktigt noga. Bara, ja, jo, det där skulle absolut kunna vara han. Så att
Okej, men det finns bilder på alla man kan titta
på. Ja, men
på.
Det finns det. Vi skulle ju nästan kunna lägga ut alla misstänkta också, tänker jag. En bild på dem. Ja, och en bild på den här fantombilden då, på D.B. Cooper.
Mm.
Så att, jag vet inte. Jättesvårt. Det känns som det har varit mycket prat om han, Rackstraw, han jag nämnde sist.
Ja, hans sista tänkte jag också på.
Och han har väl varit, nu sitter jag på en dokumentär och i den då kändes det som de fokuserade mycket på honom, att det var han som var den skyldige. Men det är ju lite det där att visst, det är svårt att uppskatta åldrar, men
ja, var det han som var yngre än,
precis, han var 28 och visst, man kan ju se äldre ut än vad man är, men samtidigt var det ju många som tyckte att den här mannen var runt 40-50 år. Och det är ändå ganska stort. Det är ju ändå det. Man ser ju ändå barnsligare ut när man är 28.
Framförallt på den tiden också på något sätt. Jag tänkte på det också bara häromdagen. Rätt roligt så här, inför julen. Så, ett litet avstick om just den med ålder. Så dök det upp en bild då på Instagram på, du vet, ensam hemma filmerna.
Ja.
Och så mamman i filmen, hon ska ju vara 36 vid den tiden.
Mm.
Men hon ser ju ut liksom som, hon skulle lika gärna kunna vara 45.
Ja.
Och det är ju också lite längre tillbaka, eller inte så långt tillbaka i tiden, men ändå. Ett gäng år tillbaka i tiden.
Ja,
och ännu längre tillbaka, när det här var aktuellt, så jag kan tänka mig att det var ännu större skillnad på hur man kanske också klädde sig.
Mm.
Beroende på hur gammal
man
var.
Ja, du tänker att man klär sig äldre. Eller alltså att man ser, ja, man såg äldre ut än vad man egentligen var. Mm. Absolut.
Jag vet inte.
Nej, men jag tänker att man såg ju ändå hans ansikte, att man ser lite mer rynkor, att det är det, att man har ju ändå det här att man ser ut som, ja, det är ju skillnad från att vara mellan 40 och 50 till att vara 28, men ja, jag vet inte. Samtidigt så tycker jag mycket pekar mot honom. Så att ja, han kanske ändå är huvudmisstänkt. Mm. Och just att han har jobbat inom militären, för det här utförandet som D.B. Cooper gjorde då, kändes ju som att man behöver, och det var någonting de också lite konstaterade.
Ja, för det blev väl lite hans motiv kanske, eller?
Ja, bara, ja men precis.
Just att det kunde vara lite som en hämnd kanske.
Precis, för att han åkte ur då, för att han hade gjort lite andra. Han hade förfalskat lite militära intyg och så vidare. Så han fick ju lämna, och då blev han ju förbannad och sa att han skulle utnyttja de kunskaper som han hade fått i militären, och han skulle bli deras fiende eller motståndare. Men och många säger att han var väldigt liksom karismatisk och att han var väldigt smart. Det var någon som sa det, han är som, gärna som en kriminell.
Men hade han då något slags alibi också för det här tillfället? Kan man hitta något sånt?
Nej.
Eller han duckar kanske bara frågan. Liksom,
ja, jag försöker tänka. Nej, för att han duckar bara. Det var ju nästan lite, du vet, som att han... Antingen så är han ju skyldig, eller så tycker han, du vet, att det var lite roligt att man misstänkte honom. Så att han var lite sådär, satt och log lite och var sådär, och när de frågade om han var den, bara, kanske jag, eller så kanske någon annan. Alltså lite den attityden.
Mm. Han kanske gillade att jävlas med dem bara.
Ja, det kan verkligen vara så.
Jag fastnade ju lite för den här Dwayne Weber.
Just det.
Som ändå kommer på sin dödsbädd och säger att jag är Dan Cooper.
Jag vet. Va?
Får man göra det så spännande?
Ja, men det är ju också så att jaha. Ja, men då, varför ska man avslöja något sånt på sin dödsbädd?
Mm.
Det känns jättekonstigt. Det enda här, det är ju att... Hon kan ju också minnas fel.
Ja, absolut.
Hon kan ju ha hört Dan Cooper i efterhand och bara, ja, jo, jag för mig att han sa. För att hon kändes lite småsenil också. Så att det kändes inte som att man kan lita 100% på henne.
Mm.
Men sen absolut så kom det ju fram att han hade ju... Ja, förfalskat identitet tidigare, han har suttit inne i något annat namn, så fråga egentligen vad var hans riktiga identitet. Mm. Men ja, och det var ju lite spännande där, för det var ju där de tog upp i den här dokumentären, just att, för hon visade då vart han hade slängt ut den här påsen. Så var det väl någon då som hade så här kollat hur de här vattenflödena hade gått under den här tiden och räknat ut att den här då, om det nu hade varit pengar lite, så skulle det kunna hamna på den här stranden där den här pojken då senare hittade de här pengarna. Mm.
Just det, för det var en liten del som blev hittat, va? Det är väl majoriteten av pengarna är väl ändå fortfarande liksom, ja, de gick upp i rök med den här mannen.
Ja, det var en liten del, och var det för $5,800. Jag satt, ja, det var lite så olika vad det stått, men runt den summan i alla fall. Och han fick ju totalt $200,000. Mm. Så att ja, majoriteten är ju inte hittade. Och det blir, det är ju som sagt ganska spännande just när de hade analyserat den här sanden och då fått fram skikt där de såg var från 1974.
Mm-hmm.
Och det här skedde ju 1971, flygkapningen. Men de här pengarna, de låg ovanför det här skiktet. Mm. Så att om det nu hade varit så att de hamnade där under, alltså när han gjorde den här flygkapningen, så skulle ju pengarna ha legat under det här
skiktet.
Men nu låg, precis, men nu låg de över. Och vilket då, hur hamnar de där? Någon som har lagt dit dem i efterhand då, kanske. Överlevde han hoppet? You tell me, vad tror du?
Ja, men jag vill ju alltid tro på sånt där. Jag tänker ju att jo, den här personen har ju överlevt.
Men jag vet, jag tror också men, det. Jag tror verkligen det. Jag tänker att
definitivt.
Har man planerat allt så noga som han hade gjort, så känns det konstigt att man inte har en plan för hur man ska överleva.
Nej, ta sig ur det, ja.
Han är väl inte så dum att han inte har tänkt ut hur han ska överleva. Nej, hoppet. Och, det, och med tanke på hur han bad de här piloterna att flyga på en så låg höjd och visste att jo, men det går och man kan göra det med de här klaffarna. Och att, ja, det känns som att man har någon slags erfarenhet, och det tror väl jag, FBI och också, att han har någon slags militär bakgrund.
Ja, men definitivt. Och jag tänker, så, det är ju synd att det fungerar på ett helt annat sätt på den tiden. Då kunde man väl bara gå och köpa en flygbiljett hur som helst, och det var ingen som brydde sig om någonting. Men nej, jag vill ju tro att han visste vilken destination han skulle åka.
Mm.
Han visste tid liksom när han hur långt saker fick ta. Han gjorde ju den där planerade mellanlandningen för att tanka på.
Ja, i Seattle. Men det var slutdestinationen då?
Jo, men de skulle ju komma till Seattle och sen så blir det ju mot Mexico City.
Precis, att han ändå hade planerat
bränslestopp i Reno.
Ja, exakt. Men han hoppade ju av innan Reno. Så hans plan var väl egentligen kanske aldrig att åka, utan mest att förvirra då kanske.
Nej, så att jag tycker ju att hela den biten är ju också att ja, men det är ju välplanerat. Och man vet man ska. Jag tänker att det finns, han har någonting i närheten där han hoppar. Eller vet hur han i alla fall ska ta sig dit efter med de här pengarna.
Det tycker jag också var lite kul att han... Just det här att han ville ha 4 stycken fallskärmar.
Mm.
Han ville ha 200 000 och sen 4 stycken fallskärmar. Och det pratar man också om att det är ett väldigt smart drag.
Ja.
För att han, då får man tro att man vågar inte skicka en som inte fungerar. För att det, då tror ju man att han tänker ta med besättningen.
Mm.
Så där har han ju också tänkt ut innan att det verkligen ska vara 4, så att man inte kan göra något med den fallskärmen som man ger honom. Utan, så att det är uttänkt i minsta detalj.
Men det är det.
Eller ja, både och. För sen så sitter han ju ändå där, så att visserligen hade de ju inte den här DNA-tekniken på den tiden, men han sitter ju och röker cigaretter, lämnar kvar dem. Han lämnar kvar det här glaset som han har druckit, sin bourbon 7-up. Och jag hade en så rolig idé, för jag tänkte att vi skulle spela in det här avsnittet tillsammans till en början. Och då tänkte jag att jag skulle servera dig en bourbon 7-up. Eller att vi ska göra en varsin drink.
Sånt. Ja, men det kan jag prova. Det hade varit lite kul. Synd.
Eller hur? Jag tänkte vi skulle komma in i stämning lite till det här avsnittet.
Ja, får ta nästa.
Nej,
men det är sant. På det sättet så är det ju väldigt osmart.
Mm.
Men det är ju Jag tänker, är man ändå utbildad och så, där, så kanske man kan tänka sig, alltså vad fanns på den tiden då i just sån forensisk liksom, teknik?
Det måste ju ha funnits fingeravtryck, tänker jag i alla fall, eller? Och frågan är om de inte tog det, men att det var så himla, det var så många fingeravtryck på det där glaset, för det var så många, det hade de väl inte heller gjort på rätt sätt, så att till slut var det väl fullt av folk som hade så att det var helt omöjligt att få
precis
fram.
Precis, pillas på det liksom.
Ja, det är svårt att säga, de kanske gjorde det bästa av vad de visste då, men att man ändå inte, de har ju tappat bort, det är det också.
Nej, så här ser du ju. Den första användningen av DNA, nu ska vi bli smarta, för brottsbekämpning kom på 1980-talet. Innebär ju att många moderna tekniker för att matcha eller identifiera individer genom DNA inte var tillgängligt då. Fingeravtryck hade utvecklats betydligt vid den här tiden och var en av de mest använda metoderna för identifiering.
Ah.
Kriminaltekniska analyser, mikroskopi, analys av hår och fiber.
Just det.
Och så polygraf. Det var väl någon av de här som också hade pratat och gett ett lögndetektortest. Var det inte så?
Ja, men det var, ja men precis. Och det var ju han som en av de här misstänkte han som åt glas. Jag kommer inte på namnet nu.
Just ja, vilken typ.
Ja, verkligen. Så att han som var hans knarklangare då.
Jo, men han Dick Briggs.
Just det, Dick Briggs, ja, det stämmer. Och så att han tog ett lögndetektortest för att han visade att han talade sanning då. Med det här, att vad han hade hört och att den här Dick Briggs då hade ju berättat att pekat ut den här familjen som hittade de här pengarna och sagt att de här kommer hitta mina pengar. Och det är ju också skumt.
Det är en väldigt intressant grej,
måste
jag säga. Hur kan man, men det kan ju vara, det behöver ju inte betyda att den personen var Dan Cooper.
Nej, men en annan spännande sak var ju att han lämnade kvar också den här clip-on-slipsen. Och på den så hade man, mars 2009, ja, började ett expertteam titta på fallet. Och de använde sig av en ny teknik som inte då fanns tillgänglig 1971. Då, i november 2011, så hittade det här teamet då partiklar av ren titan på den här slipsen. Och där då skulle man då, ren titan, och där då skulle betyda eller tyda på att D.B. Cooper kunde ha arbetat som en kemist eller kanske inom flygindustrin då, komma fram till det här, för det är inte så ofta man hittar just ren titanium. Men sen så, som några andra då säger, att ja, det är ju svårt då. Vem vet om den här slipsen ens var hans? Alltså, han kan ju ha fått den av någon annan. Eller
exakt, kan ju ha kommit någon annanstans ifrån.
Ja. Så att man kommer inte närmare än så, men ja, det var väl ändå lite intressant då, att man har hittat någonting. Det var ju några också av flygvärdinnorna, tror jag, som hade vittnat om att när han bar smink, att hon tyckte att han hade smink på sig. Också att han hade liksom mörk bak och slickat hår, att det också glänste som att skulle då kunna att han har färgat det.
Lite en annan lyster. Och tänkte man då på, var det hon Barbara, va?
Precis.
Som hade genomfört ett könsbyte, va?
Precis.
Så då är det väl vissa delar där som egentligen, men jag menar, även om han bara var en man och det var Dick Briggs som var där, så kan ju han också ha sminkat sig eller färga håret för att liksom göra en viss förklädnad.
Exakt, och det är ju just det att man har ju egentligen ingen aning om hur den här såg ut i verkliga. Han kan ju verkligen ha sminkat sig eller haft andra typer av förklädnader eller peruk eller man har färgat håret. Och...
Vad skulle hon haft för motiv då? Var det att hon behövde egentligen bara pengar?
Ja, hon behövde pengar. Hon hade inget, i och med att hon efter könsbytet jättesvårt att få jobb och hon var väldigt... Jag hittade någonstans, har jag för mig att jag läste, för hon hade väl gått hos någon psykolog. Och då har man läst de här anteckningarna där, alltså från den här psykologen tror jag. Att, ja, men hon har ju varit djup deprimerad.
Mm.
Om det var några dagar efter D.B. Cooper-händelsen så var hon helt plötsligt på jättebra humör och såg framtidsutsikter och så vidare.
Möjlig koppling.
Ja, exakt. Och sen har man ju de där andra då, Dwayne, eller vad heter de, L.D. Cooper, så heter han ju, sina morfarbröder. Och att de då, att hon...
Just det, och så kommer du inte ihåg. Ja.
Och det här var ju precis vid Thanksgiving och han kommer tillbaka helt blodig och minns att de har skrikit att de hade kapat ett plan. Och hennes pappa också berättat för henne att, kommer du inte ihåg att de kapade det planet?
Precis.
Så du ser ju, alla har ju motiv. Alltså.
Ja, alla har motiv. Alla skulle kunna vara där.
Ja, vilka, det är så konstigt.
Finns ingen vi kan avskriva.
Nej. Jätte.
Nej, för den L.D. Cooper, vad var det? Där var väl också egentligen ekonomiska problem som de skulle liksom lösa.
Ja, precis.
Men att man ändå, det känns ändå så himla långsökt att varför kapar man ett plan för att göra en sån här kupp om man bara har lite ekonomiska problem?
Men vad tror du han...
Jag bara tänker så här, är alla så smarta för att göra det? De flesta hade väl kanske gått och råna en bank eller tagit någon gissla någon annanstans. Alltså kapa ett plan och så göra en fallskärmshoppning därifrån. Det är ju inte alla som är så kanske kompetenta för det, tänker jag.
Nej, det har du rätt i.
Det måste ju vara en jäkligt speciell person bakom. Eller personer.
Jag håller med. Verkligen. Och sen att det inte är så himla mycket pengar.
Nej. Det reagerade jag också på. Jag bara, aha, det var ju inte liksom 45 mille eller något. Jag fick ju en liten tanke också. Det var väl han Rackstraw. Det fanns ju vissa spekulationer i att han hade haft kopplingar till CIA bland annat.
Ja, precis.
Och ja, min tanke blev ju bara så här. Det här kanske är ett sätt för någon att trolla bort pengar också.
Till UFO investigations.
Ja, till UFO-forskning. Absolut.
Förmodligen.
Nej, men det kanske... alltså så här långsökt. Men jag blir ju väldigt så här, jag tänker lite film och så. Men tänk dig typ några som har kommit över narkotikapengar.
Mm.
Och så vill man bara trolla bort det på något sätt. Men då borde ju också så här finnas samband. Men det är ju kanske också därför det har mörkats. För det är ändå CIA som det har funnits kopplingar till. Och där vill man ju inte liksom börja gräva hur som helst.
Mm. Ja, det var ju flera som trodde att han hade CIA-kopplingar. Men just att han blev avskriven tyckte många att det var konstigt. Att det är då... gjorde att man hade ännu större misstankar om att han var inkopplad på något sätt. Att det är därför han blev avskriven som misstänkt. För annars så undrar de varför han blev det.
Det är så lätt att gilla det här med där det blir mycket konspiration. Och myndigheter och så. Men på något sätt så det skulle vara en rimlig bild i mitt huvud i alla fall.
Mm.
Till skillnad mot kanske den här Barbara. Jag vet inte, vad hade hon för bakgrund och för jobb?
Jag vet inte vad hon jobbade med, men det är inget speciellt, utan ända att hon kunde flyga, det var väl det. Men det som också är lite roligt där, som också har för mig kunde koppla, eller som kan kopplas ihop lite, var att det finns en seriefigur här, Dan Cooper Comics, nu ska vi se då. Är en kanadensisk militär Flying Ace and Rocket Ship Pilot.
Och han hette Dan Cooper.
Ja, Och det tycker ju många är lite väl sammanträffande att man väljer det här namnet då.
Men verkligen.
När det är en pilot. Och då börjar folk tro att han kan ha tillhört kanadensiska militären.
Jo, men det känns ju som att det skulle kunna vara en väldigt så här relevant misstänkt, alltså bakgrund till varför det händer. Någon som har tittat mycket på Dan Cooper eller läst den serien.
Men
läst en serietidning och så bara, fan, jag ska också vara så där ball.
Just det, här står det. De spekulerar då att den här att Dan Cooper då hade valt sitt alias baserat på den här karaktären. Och ja, just det. Att han då, den här karaktären då, i sitt i den här serien. Det finns ju vissa där han hoppar ut från ett plan med ett parachute. Kom inte på.
Fallskärm.
Med en fallskärm. Och också att han använder sån här kappsäck för att deliver saker. Så dålig på
deliver
saker.
Some swinglish now.
Some swinglish.
Being inclusive.
Well, now that we are this famous podcast, we need to start to think about our English audience.
In a very swinglish way.
Yes. So I hope you understand us. Vi hade ju en, jag har inte tittat nu på länge, men kommer i början, vi hade någon från Belgien som var en av våra första lyssnare. Vi kan säga shout out till dig tidigare. Jag hoppas du fortsätter lyssna. Vi såg dig i Belgien.
Vi har koll på dig.
Ja.
Men liksom, lägger du dina kort på någon utav de här misstänkta?
Det får nästan bli Rackstraw, tror jag ändå. Det är nog den jag... jag vet inte. Vem...
Jag tror ju lite på den CIA-kopplingen. Eller att det är en totalt okänd människa som har inspirerats av den här tidningen.
Ja.
Det låter också lite kul.
Ja, men det låter kul. Jag håller med. Eller att... men jag tror att, alltså, oavsett om det var Rackstraw eller om det var någon annan, jag tror att personen har influerats av den här tidningen. Mm. Det tror jag. Att den har läst den som liten och haft tyckt att det var lite häftigt. Och så bara, när jag gör det här, vad ska jag ta för namn? Jag tar Dan Cooper.
Ja, men det tror jag.
I och med att det handlade också som om flyg. Han hoppar ut ett flyg med en fallskärm och...
Ja, lite coolt.
Ja, det kunde man göra på den tiden. Ja, men det
precis på den tiden. Idag så blir man ju hittad direkt.
Ja, det är lite svårare
att göra idag. Någonting.
Nej, då man får nog tänka. Svårt att komma undan med en sån här grej då.
Vi får ligga i här helt enkelt. Det är så vi gör. Så att jag tänker, nu sitter jag och tittar på den här listan. Det är lite kul. Vi har en topp 4 länder.
Vilka är de då?
Eller ska vi ta topp 4 utanför Sverige?
Ja.
Sverige är ju stora.
Jag gissar då.
Så, gissa. Vilken är tvåa då?
Norge.
Way! Go Norge!
Vi hatar er i skidorna, men...
Här är ni välkomna.
Här är ni välkomna, absolut.
Här är alla välkomna. Och topp 3 då?
Finland.
Nej, fan Ida.
Har jag det?
Ja.
Ja, och sen Danmark.
Nej, eller? Men där är du fel.
Nähe.
Vilken är topp 4? Okay. Du måste gå lite längre söderut.
Lite längre söderut. Spanien.
Jajamän.
Det var det. Ja, jag tänker att det är säkert många svenskar som bor i Spanien.
Exakt. Exakt så tänker jag med. Sen har vi UK, US, Danmark, Portugal, Germany och så vidare och så vidare. Men alla, så himla kul att se.
Kul i alla fall. Roligt att ni hänger med oss runt om i världen. Ja, och det här var ju vårt näst sista avsnitt. Vi är tillbaka, vi startade ju lite senare i år som ni vet. Så att den här säsongen kommer fortsätta in i nästa år med vårt sista avsnitt. Då kommer vi också att såklart gå tillbaka till det lite mer... Ja, övernaturliga parma. Ja, det här är ju ett väldigt, väldigt spännande avsnitt.
Ja, men det kommer bli jättekul.
God jul på er. Jag hoppas verkligen att ni har en fantastisk jul, vad ni än gör.
Och gott nytt år. Så ses vi på andra sidan.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.